Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Intervjupodden Agendasättarna är tillbaka. Konstigt vore det väl annars. Det är ju trots allt onsdag då ett nytt avsnitt publiceras. Varje vecka utkommer denna podd alltså i samarbete med Expressen och NordicBet. Mitt namn är Anders Edam och jag vill gärna ha feedback på intervjun vi ska lyssna på. Hör av dig på mailadressen anders@agendasattarna.se eller på Twitter via Anders Sedamre. Och om du blir sugen på att backtracka och lyssna på samtliga intervjuer är det bara att surfa in på agendasattarna.se och bläddra bakåt. Tack till Felix Hall som klippte detta avsnitt av Agendasättarna. Veckans gäst är en man som ofta får beröm i branschen. Viasat Sports fotbollsexpert Ola Andersson ska få svara på en rad frågor om till exempel skillnaden i arbetsmiljö mellan SVT, C-more och Viasat. Hur han upplevde att spela för AIK under storhetstiden kring millennieskiftet. Match på Nou Camp och Champions League-spel bland annat. Men Ola reflekterar också kring mycket annat i den svartgula klubben. Och så får vi en analys om vilken väg framtidens fotboll möjligtvis tar. Här är en hälsning från min sponsor NordicBet. Vi tycker alla är värda en andra chans. För även om du har stenkoll på matchen, spelarna, tränaren, vädret och kanske till och med gräset på planen så kan det osannolika inträffa. Därför lanserar vi nu Andra chansen, ett spel i spelet där du kan få pengarna tillbaka på ditt bett och som håller spänningen vid liv ända fram till slutminuterna. All information om Andra chansen-matcherna kan du hitta på nordicbet.com. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Här är Ola Andersson. Då säger jag välkommen till Ola Andersson.
Tack så mycket.
Vi har försökt få till den här intervjun en stund, men nu har det äntligen blivit av och sitter på ett hotellrum i Stockholm. Tack för att du tog dig tid.
Det var tack själv. Vi har jobbat väl ett halvår snart, va? Och trägen vinner.
Så är det när man är en upptagen man som du själv.
Så är det när man är ung, tror jag skulle säga.
Du, gästerna får presentera sina yrkesroller själva först och främst. Det låter din version där.
Som yrkesroll...
Du gör mycket.
Jag gör mycket. Fotbollens tjänst skulle jag vilja säga. Jag brukar, jag har sagt det någon gång förut, men i fotbollens tjänst sedan 40 år tillbaka ungefär. Har haft möjligheten att tjäna mitt levebröd på fotboll. Alltså ganska lång tid. Jag har haft vanliga jobb också naturligtvis. Men jobbar mycket och brett inom fotbollen och då är det... framförallt det kanske de som med fotboll och media har ju varit en del 12-13 år på riktigt, ja, 13-14 år nästan nu. Och sen har jag tidigare varit fotbollsspelare då. Och parallellt nu med mediejobbet så jobbar jag som vd i Sirius fotboll. Dessutom har jag ett uppdrag åt ett spelbolag Betsson också. Så att jag har tre uppdrag nu som jag snurrar runt på, så det är verkligen fotbollens tjänst och det är jag glad att kunna få göra helt enkelt. Men det är inte bara bredsidor och sparkar utan det är liksom allting som ligger i utkanten av det och det är det som kittlar mig lite grann. Att det är inte bara en vändning här och ett skott där utan det är liksom att kombinera ihop det som är media då med att göra tv-program där jag tycker det är mera utmaning att göra tv-programmet än liksom se på sparken i fotboll utan få de här två världarna ihop på något bra sätt.
De flesta som lyssnar på den här podden tror jag, som du själv är inne på, känner till dig ifrån Viasat först och främst. Mm. Är du nöjd med din position här på Viasat? Och då menar jag det du gör i rutan, det vill säga främst studioexpert får jag säga, sen kommenterar du också.
Mm. Ja, mest studioexpert är jag. Alltså, med positionen är jag nöjd så att säga, men mitt jobb är man ju aldrig riktigt nöjd med. Så, det tror jag att när man blir nöjd så tror jag att man är på väg att liksom gå ut för eller vad man ska säga. Utan jag är ganska självkritisk så där. Så att allt från att sagt en bokstav fel till ett ord fel, eller vad ska man säga, i stressen av att säga rätt saker säger man ibland fel saker. Och någonting som man skulle ha kommit ut ja blev nej, och då känner man sig naturligtvis inte rätt nöjd. Nej, men jag strävar att vara felfri så att säga. Nu vet jag att det är man ju sällan, men det gör också att jag blir aldrig riktigt nöjd så där. Men jag tror också det är en utvecklingsprocess.
Varför är du inte expertkommentator oftare?
Jag tror att det är liksom som ett fotbollslag, alltså de som bestämmer bemanningen, alltså tränarna och lagledarna, ska få ihop teamet på det bästa sätt. Och då har jag blivit en mittfältare, alltså, eller en libero eller en målvakt. Eller, alltså, jag har fått en sån roll där de tycker att när de pusslar ihop laget, och så har vi några som kommenterar, så har vi några studiokillarna så att säga i tjejerna. Och då tycker de väl att ja, men jag är mittfältaren där, eller vad man nu ska säga. Och då har jag levt i det så. Jag har ju absolut ingenting emot att kommentera, så jag tycker det är vansinnigt kul att få liksom nerven och få pulsen och få så. Men samtidigt så är det så också att har man familj och mycket annat så är det ju så att ska du kommentera en match på lördagen i England, då åker du på fredagen och hemma söndag eftermiddag. Så att den är rätt tuff att få ihop logistiskt sett med andra uppdrag.
När du slog igenom för nästan 15 år sedan, nu det låter väldigt lång tid men så är det, så fick du epitetet Rit-Ole efter en stund. Hur trött är du på den benämningen?
Nu känner jag, nu är jag inte trött på det sättet. Det var ett tag när jag tyckte liksom, ja men Rita är ju bara liksom en grej i det jag håller på med. Jag tycker jag var bättre som fotbollsspelare och tränare och liksom sådana saker. Men ett tag var jag trött, så kan man ju säga. Men nu tycker jag att det har blivit liksom, har svängt lite grann och känner att fan, någon tycker jag är ganska bra på det där. Och det är därför de förmodligen säger Rit-Ola. Så, och inte liksom som ett skällsord eller narrasord om man säger så. Utan nej, men nu tycker jag, nu är det nästan en belöning att få höra det liksom.
Vad ser du för utveckling på det där området? Det finns ju, från när du börjar med enkla pilar så är det en helt annan grafisk bild nu. Ser du någonting kul i det där segmentet ritning framöver?
Jag funderar mycket på det där. Det är inte helt enkelt. Det finns ju klart tekniska möjligheter att utveckla det. Vad är jag inte insatt i, men det ligger de att jobba med konstant, killarna och tjejerna som håller på med teknik och så. Sen är det ju det att det ska ju kombineras ihop med tv-tiden. Alltså, och den är ju otroligt snabb. Och liksom när man tappar tempo så är det liksom, då är det över till något annat. Och alla körscheman är ju på sekunden planerade så. Så att det är ju det som är boven egentligen, att man ska hålla intresset i det. Men jag kan se att det skulle kunna vara rena program. Alltså med bara analyser och sekvenser och liksom för de nördigaste i förlängningen. Men då måste man ju avsätta sån tid och det måste finnas ekonomisk bäring och det finns ganska många saker och detaljer som måste funka. Men i min värld så finns det så många som är intresserade av fotboll som man skulle kunna liksom ha kortare sådana program just.
Vem är Sveriges bästa expertkommentator i fotboll tycker du?
Expertkommentatorn som sitter bredvid kommentatorn menar?
Ja.
Glenn är ju bra. Glenn är jättebra och jag tycker Jens är väldigt bra. Jag tycker även Bosse är bra hos oss. Ja, de tycker jag nog. Nu är jag lite grann. Nu tog jag två av tre hos Viasat, men det var inte riktigt meningen. Men ja, jag tycker de är duktiga.
Jag har gjort några sådana här program nu och berört just den här frågan ganska ofta. Jag har inte direkta siffror på det i huvudet, men du och Glenn Strömberg och Jens Fjällström hamnar ganska högt upp på den där listan på expertkommentatorer. Mm. Hur ser du på det, att folk tycker du är så strålande?
Det är ju lite konstigt, för jag är ju ingen kommentator riktigt så, utan då kanske du menar epitetet eller?
Ja, exakt. Analytiker då.
Ja, okej. Okay. Det är ju jättekul. Jag tror att det ligger mycket jag fick ju inte det gratis, men det ligger mycket utifrån det jag gjorde då med starten i SVT där det tog fart 2002 VM och så. Och sen då hängde i den på den sidan, på expertsidan. Sen tycker jag också med Viasat här nu med hjälp av rättigheterna och bra matcher helt enkelt att folk är intresserade av. Och man säger inte allt för många dumma saker utan man håller sig till köttet, alltså till matchen och så. Och jag känner, jag har en egenskap att jag är bra att sätta mig in i saker på plan. Alltså hur skulle jag ha gjort i de här situationerna? Alltså känslan av att vända upp och sen ha en spelare framför sig i den positionen. Eller så att varje gång jag gör någon analys eller någonting sånt så gör jag det utifrån att jag ställer mig själv där nere på plan. Det tror jag är min styrka.
Identifierar du dig fortfarande som en spelare? Eller har du nu börjat tänka på att nu är jag en medieanalytiker och jobbar med fotboll på medieplattform?
Både och. Jag tror att det är att jag fixar de två världarna, för det är verkligen två världar. Jag tror att jag fixar de två världarna att kombinera. Det tror jag liksom. Det finns de som är mycket, mycket bättre än mig på fotboll. Jag är inte alls någon guru så, även om jag har varit med på några grejer. Men så finns det någon som är bra mycket bättre framför kameran. Men just kombinationen tror jag är det som går liksom. Och det är samma med de som du nämnde också, att det är liksom kombinationen. För det finns ju de som är inne i och jobbar konstant med utvecklingen av fotboll och konstant med utvecklingen av media. Så att inom respektive, men just kombon tror jag vi är ganska duktiga på.
Jag frågade samma fråga till Strömberg, du sa att jag nästan släppt min karriär. Jag identifierar mig inte alls som det där längre. Nu är jag fotbollsman i tv. Mm. Intressant.
Ja, det är det. Men det är sånt jäkla jobb att göra ett tv-program. Alltså grejen, som jag sa där innan, det är mera meck att få ihop ett tv-program. Än när matchen börjar, då är det nästan så att skönt, nu rullar matchen. Äntligen är någonting som jag känner mig liksom lite hemma i. För var det så tiden har gått, du sa 14-15 år. Men det är ju fortfarande så där så att man... Ja, idag är det tv-sändning liksom sådär. Förut var det ju, när man spelade så var det ju en fotbollsmatch liksom. Det vet jag att jag grejer. Tv-sändning är fortfarande en sån här grej som, ja men det är en osäkerhetsfaktor liksom.
Det här är en podcast från Expressen.
Vilka kommentatorer tycker du är extra bra? Huvudkommentator?
Åh, det finns ju otroligt många. Det finns otroligt många. Allt från de som liksom lärde mig nu låter det som det var i svartvitt allting, men Arne Hegerfors när han kommenterade och körde sitt race där under sin liksom höjdpunkt, det var ju fantastiskt att lyssna på lugnet och stillheten och liksom följa det och de var ju så självklara, för de var ju liksom inte konkurrentutsatta heller. Så att de vart ju bra matematik, för man visste ju inget annat. Men de lever kvar fortfarande, tycker de är jättebra. Men det finns ju Anders Fredriksson, tycker jag är bra på C-more. Lindeborg tycker jag är bra, skön och lyssna. Härenstam. Sen har vi våra på Viasat. Och sen har vi, alltså jag tycker generellt att de är jävligt bra allihopa. Alltså kommentatorerna. Fruktansvärt stor beundran för dem, så mycket som de måste göra och fixa innan en sändning. Alltså det är inte bara skönt och nu sitter de där på White Hart Lane och har suttit och fikat sig fram dit, utan det är ett jäkla jobb innan sändningen drar igång med allt vad de måste göra och planera teknik, alltså ta in all information och så att, och sen där så är de ju så grymt pålästa liksom. Jag kan, alltså, några av de där räknar jag upp, och vi har ju några av vårt gäng också med Henrik Strömblad som jag tycker är bra, Anders Bjur är bra och Holmgren är bra alltså. Och jag har svårt att säga att skönt, nu kommenterar den här killen eller tjejen den här matchen, det är liksom, utan jag tycker att de flesta är bra.
Är det här ett ämne bland aktiva i fotbollssvängen? Var det på din tid, aktiva tid, då är det nu? Pratar man i omklädningsrummet om kommentatorer och experter och sådär?
Jag vet inte, jag är sällan i omklädningsrummen där det är tv-sända matcher. Men jag tror att det finns liksom, beroende på vilket rykte någon har eller någon har liksom etablerat sig som så är det klart att på samma sätt som spelarna och ledarna kommenterar kring en artikel i tidningen eller någonting sånt där, om man har fått ett bra eller dåligt utlåtande från, så tror jag att det hänger med någonstans. Men jag tror också å andra sidan, eftersom det har blivit så mycket mediebevakning, så när jag spelade då var det ju världens storm ifall man blev sågad eller man blev hyllad. Nu är det ju så att nu blir man ju det hela tiden eftersom så många tv-bolag eller mediekanaler som liksom sänder matcherna. Så man liksom, det är mer en del av vardagen för dem, med visst kommenteras det, tror jag.
Får du mycket coaching och feedback på ditt tv-jobb på Viasat?
Inte mycket. Det tror jag är generell avsaknad i branschen, utan man har det så har man det. Och jag efterlyste ganska mycket. Skulle gärna vilja haft mycket mer genom min karriär så. Men däremot så har man kollegor som, man säger cheferna gör inte det på det sättet så mycket i den utsträckning. Det tror jag är brist på tid och osäker på om man vet hur man lär ut helt enkelt. Utan antingen har man det eller så har man det inte. Alltså de resonerar så. Däremot kollegor tycker jag att jag får. Jag fick det mycket av Arne, Arne Hegerfors i början när jag var på Kanal Plus. Matte Nyström hjälpte mig ganska mycket under SVT-tiden. Ola Wenström jobbar ju liksom mer som både som vän och kollega, så att det är mycket coaching där fram och tillbaka. Teamen som sitter bakom kameran, alltså kontrollrummen och bildproducent och redaktör, det är där liksom man försöker göra ett bra program tillsammans med intressanta saker och komma in med rätt timing, som är det nästan det viktigaste i allting. Det är där coachingen ligger. Men om du frågar efter en utbildning framför kameran och så hade jag nog kunnat önska mig mer av den varan.
Du har numera Lars Lagerbäck som kollega i studion ofta på Viasat-sändningarna. Vad kan du säga om honom? Vilken resa, hur ser du på hans resa som han har gjort ifrån stor och framgångsrik förbundskapten, vilket han fortfarande är förvisso, och rätt hyllad expert i rutan? Berätta.
Så Lasse, det innebär ju när han pratar, jag pratar ju utifrån en bild av att man själv har varit spelare, och då har man ju inte alltid hela stora bilden av allting. När Lasse pratar så är det utifrån en ledarroll, en coachroll på ett annat sätt. Och med de uppdragen han har haft så ger ju det han säger, det ger ju en tyngd. Och jag menar, jag kan säga samma sak. Och många med mig. Men när han säger den saken så blir det liksom en tyngd in hos folk. Och det är det som jag tror att är hans... Alltså, han har ju varit med på de högsta nivåerna. Han har varit ledare för Zlatan. Och liksom, det är inte så jävla många som har varit det. Och vet hur man ska hantera de största personligheterna. Så att jag tror att det är tyngden. Sen fotbollsmässigt så pratar vi väldigt mycket fotboll och så. Och det är inte så jäkla mycket som skiljer sig som att prata med Bosse eller prata med Glenn eller prata med Lasse sådär. Utan det är ju, och där är, men det är just tyngden att han har varit med på de här nivåerna och framförallt är med och kan kombinera det på ett skönt avslappnat sätt. Alltså hans bästa svar, det är ju nästan när han väntar i 5 sekunder och sen svarar liksom.
En trevlig?
Ja, en trevlig.
Han har varit med i podden, han var väldigt trevlig.
Ja, men han är jättetrevlig och han är ju mycket mer en spjuver än vad bilden, och det börjar ju framgå mer och mer nu lite, men han har ju glimten i ögat. Vi har både jobbat och haft trevligt på jobbet och haft trevligt utanför jobbet, så att ja, det finns glimt.
Kan du inte jämföra skillnaderna på att jobba på SVT, Kanal Plus som det heter då, nu med C More, och Viasat?
Ja... C More, Kanal Plus heter det då, det var, alltså alla är ju i grund och botten liknar ju varandra så. Alltså C More var ju liksom som en lärlingsperiod, så kan man säga, och fick introduktionen i medievärlden, så att det är väldigt svårt, för att jag var så himla grön där egentligen och veta, alltså att jämföra med både SVT och Viasat. Det var ett mellanting med C More eller Kanal Plus som det var då. Och så kom jag till Viasat, då var ju allting så otroligt mycket större. Och jag tror att jag hade inte grejat, förlåt, jag kom till SVT. Jag hade inte grejat SVT om jag inte hade varit på Kanal Plus innan. Att fått den introduktionen och den utbildningen där. I form av att göra x antal program då. Men alltså, ett generellare program är ju på SVT och göra fotboll. Du kan, men du är inte lika nördig. Utan det är mera generellt för att få Britta och Bengt i soffan och vara med och se. Och visst kan man gå ner och vara nördig på SVT under VM-sändningar och EM-sändningar och så. Men inte i den utsträckningen som man kanske är på C-more eller på Viasat. Och Viasat, då är det ju ett klart högre tempo på sändningarna. Nu tycker jag att med Viasat så har vi inte lika mycket reklam som vi hade förut i sändningarna. Men när reklamen är med, då ska det ju ut med lika mycket ord fast på kortare tid. Så det är det svåra, just tempot. Och sen är ju det att vi kör ju väldigt mycket cross-promotion i Viasat. Alltså föreslår andra program och vi kommer in med jag vet inte allt vad det heter i branschen med insert, ja det heter det ju, men det heter ja vad det heter. Vi ska prata om andra program och liksom komma in och det kommer kartor från höger och flaggor från vänster och nationaliteter från höger och uppifrån och ner och det är ett högre tempo rent generellt i Viasat än vad jag minns SVT.
Vart trivs du bäst?
Man trivs alltid bäst där man har uppdraget.
När du var aktiv spelare och började trappa ner din karriär, hade du några tankar och idéer på att du kanske skulle kunna jobba med fotboll i media framöver? Fanns det på kartan ens?
Jag var nog ganska klar med att jag skulle jobba med fotboll som tränare eller i en förening. Så. Inte så att jag sökte mig till media och drogs. Jag sa att jag knackade dörr där flera månader i rad eller något sånt där. Utan jag fick chansen, som jag sa, att vara med i en Kanal Plus-sändning som gäst. Och sen när de skulle starta en Premier League-säsong, Arne Hegerfors lördag, då fick jag förfrågan om att vara ständig gäst. Och den vägen in är det. Det har ju gjort också att jag inte har liksom tagit mig an tränarkarriären som jag trodde att jag skulle göra på ett annat sätt. Eftersom det har gått skapligt med mediebiten. Och eftersom det har gått skapligt så har det fortsatt. Och då har det liksom inte funnits något utrymme att hoppa över tränarkarriären. Och det kan jag väl känna lite sorg till ibland så där. Och nu är jag liksom 47 år. Så att det finns många runt om. Alltså nu är det många som utbildar sig till tränare redan vid unga. Alltså nästan innan de har haft en spelarkarriär. Och där har man ju missat en 20-25 år då, om man ska jämföra sig med dem.
Du har lagt ner din dröm om att bli tränare helt enkelt.
Jag ska inte säga att jag hade en dröm, men jag hade som ett tänkt att det kunde vara ett tänkt scenario så. Det har jag nog gjort. Men alltså, jag är fortfarande ganska mycket ute på plan. Så fort jag får chansen så kör jag en träning så mycket det går. Liksom, eller individuell instruktör. Och liksom, bara för att jag vill inte liksom. Jag tror att det hjälper mig väldigt mycket i rollen som och sitta i studien också. Att just vara ute på plan och vrida och vända och liksom få kontakter med spelarna och känna på, liksom få köttet, få nerven hela tiden.
Och det där är vd-jobbet på Sirius du snackar om där. Vi återkommer till alldeles strax. Mm. Först vill jag fråga, hur har i dina ögon fotbollen förändrats jämfört med 80-90-talet och fram till idag? Det har varit med hela vägen nästan.
Ja, alltså generellt så går det mycket fortare. Generellt så tycker jag, om man tittar på ja, det är svårt alltså titta på allsvenskan eller titta på de högsta ligorna som vi jobbar kring, men jag tror mycket snabbare med spelet kring fötterna utvecklats nå enormt, att hitta kombinationer på liksom en och två spelare för att spela loss den tredje och fjärde, alltså de är har blivit mycket, mycket bättre. Det individuella spelet naturligtvis i Sverige framförallt har utvecklats och fått ställa då liksom lagspelet lite åt sidan som man var duktig på 70-80-talet och även större delen av 90-talet. Så utvecklingen har ju gått mot ett liksom att bli mer individuellt, snabbare spel kring fötterna tycker jag är en av de större sakerna.
Kan man liksom på något sätt prognostisera vad som kan ske framöver? Vi har gått igenom en spansk period med kortpassningsspel och instick och sådär. Nu kanske en mer direkt tysk stil, vad du ska kalla den ändå. Mm. Bayern München, Borussia Dortmunds sätt att spela växt fram. Kan du på något sätt ge din bild av vad som kan ske framöver utvecklingsmässigt?
Skulle jag ju det så skulle jag ju inte sitta som vd i Sirius fotboll, utan då skulle jag ju leda Dortmund eller något liknande. Men alltså jag tror ju att det tyskarna gör nu, det är ju att de har ju lagt in det här kortpassningsspelet in under sig på något sätt. För de fixar ju det också egentligen, och sen trycker de på knappen och så går de framåt och väljer när de vill gå liksom. Så att jag tror att de har ju förkovrat sig i det kortpassningsspelet så till att bli mer direkta. Men det är jättesvårt att veta liksom åt vilket håll. Jag tror att det kommer fortsätta komma en utveckling på det här spelet med tysk fotboll, och att det verkligen ska få. För nu är inte det, alltså det har inte tagit över. Det klarar ju bara de skickligaste lagen liksom. Det är bara de skickligaste lagen å andra sidan som klarar kortpassningsspelet som Barcelona och de lagen gör. Men jag tror att det kommer att komma en period när den här fotbollen, den tyska fotbollen, kommer att liksom etableras ännu mer. Om man nu säger att det är den tyska fotbollen så.
Vilken klubb imponerar mest på dig just nu?
Ja, men det gör ju de som alltså, var Champions League-finalen senast egentligen. Med Bayern och Dortmund och så. Men så är det ju som Arsenal går bra just nu och de ligger kvar med sitt kortpassningsspel, men känns som att gått från en go-kart till att bli liksom en Formel 1-bil med sitt kortpassningsspel, och har en tro på att de fixar och skapar målchanser. För förut kändes det som att, tror vi verkligen på det här spelet som vi håller på med? Vill vi vara som lite grann som Barcelona, men fixar vi det? Och nu känns det som att Özils inträde och bra start på säsongen och så känns det som att de har tagit den biten ihop med självförtroendet och också fått in en fysik i sitt spel där de är lite naivare, eller där de inte är så naiva, eller mer cyniska än förut. Så.
Låt oss tala lite om din egna karriär och i synnerhet då Champions League.
Vad länge sedan?
Det var det, Champions League-spelet ni hade. Vilken grupp det där var, Barcelona, Fiorentina och Arsenal. Mm. Hur mycket saknar du det där, liksom, den här hetluften som AIK utsatte dig för under de där åren? Slutet av 90-talet var detta.
Nu har det gått så länge så att man har insett att det är nästan ingen idé att sakna det längre, för att alltså, man är så långt ifrån och liksom vara nära det, och då känner jag som en överlevnadsinstinkt att lägga det åt sidan och vara glad över att ha varit med och liksom vara stolt över det istället. Så känner jag. Men när man tänker tillbaka och ser liksom, alltså, det var ju den tidens svar på den bästa fotbollen. Nu har ju den utvecklats och blivit, alltså, det man tittar på nu, det är ju klart att det är bättre idag, men då var det ju det bästa. Och det är ju fantastiskt att få, alltså det är ju som att möta Arsenal idag för våra lag som spelar nu. Så att, det var häftigt och man tyckte att man var en ganska bra fotbollsspelare som är svenska mått mätt så. Men det var en nivå till, ett par nivåer till. Men det som var så roligt med AIK, det var ju att vi hängde i på något sätt då. Och liksom tugga oss fast i matcherna, även om vi fick spela väldigt mycket försvarsspel och så. Så att det var i alla fall inte hur enkelt som helst att slå oss när vi mötte dem. Även om vi kanske inte trodde att vi skulle vinna med 4-5-0. Utan de fick ju faktiskt kämpa i alla matcher egentligen utom en. Och det var Barcelona borta. Ja, men då började på bänken i och för sig.
Barcelona hemma, det var september 99. Ja. Då gjorde Nebojša Novaković ett otroligt oförglömligt lobbmål, skulle jag säga. Där är du med i förspelet där. Kan du inte ta oss igenom den där sekvensen?
Ja, alltså vi hade ju, jag tror det är den 69-70 minuten någonstans, va, eller någonting. Det har gått ganska lång tid av matchen och de hade haft det största delen av spelet. Men vi var ganska farliga som det blir när man alltså är tillbaka tryckta, bra fysisk form var vi i, alltså vi var starka, vi sprang mycket defensivt, men så fort vi fick bollen så var det liksom, nu går vi, nu har vi bollen, nu kör vi. Så då körde vi, så det var ganska farligt, alltså hade en tendens att bli farligt. Vi nådde aldrig fram till de hetaste, men vi kände liksom att de inte är lika bra på försvarsspel. Men det spelar ingen roll, vi fick aldrig låna bollen i och för sig. Men, och då hade vi ett tryck där, jag tror att det var någon minut under de där 69 eller någonting sånt. Med Asper som slängde ut några bollar och vi kämpade fast den ganska högt. Och de fick rensa och vi kände liksom, fan, vad fan rensar de nu för? Alltså, de brukar, och då liksom, då vädrar man lite fittring så här. Och då nöp vi fast dem några gånger på mittfältet och fick tillbaka bollen. Och var liksom, alltså, vad håller de på med ungefär? Det här så här... Lite så. Och så kom en halvrensning efter ja, den tredje halvrensningen. Och det var på den tredje som jag... Då gick den under Xavis fot i ett uppspelsförsök. En chansning mellan, eller en blandning mellan en chansning och en rensning som han tappade under sin fot. Och det var någonstans på mitten på planhalvan lite till vänster. Och sen gled den under hans fot och då var jag på väg fram och precis... När han skulle ta emot den och så kom han fram mot mig när han tappade den under. Och då så chippade jag den över honoms ben och gick förbi honom på sidan. Och så satte jag in den på fötterna på kärna tror jag. Så. Och han satte faktiskt en passning ut till höger som väldigt mycket av det som händer då. Det är att Nebo tappar den mottagningen lite grann. Som ställer Barcelona försvaret. Så de är på väg mot den mottagning som man tänkte göra, tror jag. Jag har tittat några gånger på det här. Och då flyttar de sig någon meter för att parera det som de trodde att han skulle göra. Och jag tror inte, nu får jag ursäkta Nebo, att, den var liksom, att det var meningen. Men han gjorde det bra efteråt sen. Och då får han den här meterns utrymme. Och målvakten, jag ska inte säga att han står för långt ut. Utan han står nog där han ska stå egentligen. Utan det är ju liksom, det är bara Nebo som kan göra en sån där grej och tänka på den lobben egentligen. Så. Och jag var på väg fram. Så när han lobbar så tänker jag nästan, bara den inte går ut. Alltså för då hade jag behövt ta i retur. Den måste komma in, den måste gå in. Och så gick den ribba in. Så var det. Så det var häftigt. Så att, ja... Nej, det var häftiga minuter där och sen var de lika tråkiga när vi tappade matchen sen.
Mm. Vad sa du till Nebo efter målet? Kommer du ihåg det? I kramklungan där?
Nej, sa han. Bra gjort bara. Det, vi hörde ju ingenting. Det var ju liksom, det var ju ett sånt jäkla tryck på Råsunda då. Så att, och det var ju liksom, väck mig ungefär. Det var en sån känsla. Han gjorde mål på dem så. De hade ju haft en del målchanser och sådär. Men gjorde mål på dem och det var ju liksom, man säger inte så mycket. Man bara skriker liksom och så.
Kan du säga om det där laget i övrigt? Var Novakovic bäst i dina ögon?
Ja, det var han nog. Alltså på det han gjorde var han bäst. På att hålla ihop laget så var det ganska många lagkaptener som gjorde det tillsammans med Christer. Alltså vi var... Ja, nu var inte Englund med där kanske. Jag vet inte. Ja, men det var Christer. Vi var otroligt många som... Var duktiga på liksom att hålla ihop laget. Vad var bäst för laget? Hur kunde vi vinna matcher gemensamt? Och så hade vi Nebo som var fantastiskt lätt att hitta där framme. Med passningar och kunde göra det där lilla oväntade.
97 mötte AIK Barcelona igen i cupen då. Då var du kapten och sprang ut på Camp Nou. Mm. Hälsa på kaptenen i Barcelona, rumänen på Pesco.
Han var lång.
Hur var det med detta?
Det var ju, alltså, det var ju 2,5 år innan nästan. Och det var ju första mötet som du säger där. Då hade vi slagit något franskt lag i kuppen. Så. Och sen tog vi oss till kvarten då. Och så fick vi Barcelona. Jag drömde borta först då. Ja, det var första matchen.
Men lagkapten på Camp Nou, vilken otrolig grej.
Ja, vad häftigt. Det var häftigt. Och det var ju första gången vi var där då. Och det var ju liksom bara att åka buss in i berget på baksidan och komma rätt in i omklädningsrummen. Och sen... Gå den här långa stentrappan ner till planen som är ganska rejält mycket nedgrävd sådär. Till att ha lilla kapellet på höger sida som vi tyckte var fantastiskt roligt. Att man kunde ha ett, liksom, en motsvarande liten kyrka på en fotbollsanläggning. Det var ju liksom en liten kulturkrock för oss. Och vi var in där innan matchen och tittade liksom, och gick fram till Maria där och stod och tittade. Och så var det var lite roligt för då var det en kille som liksom 10 meter vid dörren då. Vi var ju 10 meter in i det där kapellet. Jag vet inte. Men då sa han, it's not gonna help you, sa han. Och tittade man under, men det var Harry Figo som sa det. Det hjälpte oss inte heller. Han har väl någon svensk fru eller något sånt där va. Så han sa det att han förstod ju att vi inte var vana vid liksom ett litet kapell på. Utan han hade ju lite grann av svensk kultur i sig då. Så han tog ansvaret och tryckte ner oss lite grann. Men vad hände den matchen? Den tog vi i ledningen med 1-0 ju. Det var ju Pascal som en tackling på målvakten, deras tredje målvakt. Jag tror att det var presidentens svärson eller någonting sånt där som fick stå den där matchen.
Precis i början?
Ja, efter en minut. Där egentligen i Sverige hade han blivit utvisad för den tacklingen och fått fängelse nästan. Men vi var helt chockade att målet godkändes. Men då hade de inte Laurent Blanc spelat då också. Tjock Ronaldo, Stoichkov och Figo och Guardiola var med den matchen. De La Peña kom in i andra halvlek. Så det var fasiken vilket lag det var. Det var ett grymt. Det laget var bra.
Nu har vi snackat om Champions League i 10-12 minuter. Hur i dina ögon ska de svenska klubbarna komma ut igen och få spela på den här arenan? Det är ju en stund sedan nu. Helsingborg 2000.
Ja, det är en komplex fråga. Jag sitter här nu på möten med svenska elitfotboll och det är ju den ständiga frågan. Hur ska vi kunna hjälpas åt för att få ut lag i Champions League? Först och främst då, man måste koncentrera sig på Europa League liksom, och få komma in och få göra matcher och få göra säsonger med kontinuitet där. Och sen eventuellt börja sikta på Champions League. Jag tror att då ska du ha en sån mylla av att om du lyckas ta dig ut i Champions League med de kvalomgångarna som vi är liksom ålagda eftersom vår ranking är inte så där jättehög. Så att det ska vara, för det första måste du ha ett bra lag som inte blir sönderköpta från dess att de vinner guldet. Till att man börjar kvalspela sen så att man får vara kvar det. Och bara det är ju den största liksom, utmaningen egentligen. Att inte bli uppköpt av, att inte skyttekungen blir uppköpt. Och, liksom. Och då handlar ju om, allting kopplas ihop till ekonomi naturligtvis. Och, löner och skatteläget, sportsliga utmaningar. Så att, jag ser väl inte direkt att det liksom, gör vi så här så kommer vi ut i Champions League. Men tittar man på Danmark och FCK så är de ju där. Men alltså deras omsättningar, jag vet inte, när jag var i AIK så var ju i alla fall FCKs omsättningen 5-6 gånger högre än AIKs. Och det handlar ju om det. Så det handlar om skattetryck och sådana saker för att få spelare kvar och ledare också.
Det låter som du tror att det tar 5-10 år.
Ja, tar det 5-10 år så är jag osäker på om det kommer överhuvudtaget. Alltså den frågan ställer jag mig. Utan liksom, vi måste gå vägen via Europa League tror jag väldigt mycket. Och skaffa oss den rutinen och få en tro på det. Och få en kontinuitet. Och det tror jag är den första utmaningen när vi kan börja liksom flyga till Champions League. Sen kan det komma någon sån här som lyckas något år med en otrolig tur i lotten, för det, alltså de sista kvalomgångarna, de ska inte vi klara av egentligen. Det Malmö gjorde mot Dinamo Zagreb var det för något år sedan. Det var ju nära och var fantastiskt alltså att fixa det.
Ett mål ifrån?
Ja. Men sen såg vi hur Dinamo Zagreb hade det i gruppen. Att de var ju överkörda egentligen.
Jag vet inte om de gjorde något mål, kanske ja. Något.
Och de var ganska bra.
Du berörde själv din tid i AIK där. Du slutade som sportchef i november 2008. Mm. Kan du inte berätta om din tid som sportchef? Den verkade vara turbulent.
Ja, men inte hela tiden var det inte turbulent. Utan jag kom ju sommaren 06. Våren kan man väl säga. Det var en otroligt lärorik tid. Lärde mig mycket. Kände att det funkar bra. Jag trivdes med uppdraget, trivdes med jobbet. Tycker om att ha kontakt med tränare och ledare. Är van att liksom vistas på och i miljön fotboll. Så att liksom, och har en ganska naturlighet att försöka förmedla alltså, till vanliga människor. Så att i gränslandet mellan en styrelse eller en investor eller ett företag som är intresserade ner till vad som händer ute på plan så känner jag någonstans att jag har min roll så att säga. Och ibland är den som tränare, ibland är den som sportchef och ibland är den som någonting annat. Så att, och där kände jag kombinationen av den Det gick bra. Och det var ju egentligen mot slutet där som det var turbulent. Med tränarfrågan med Rickard och Charlie Granfeldt och jag som varit liksom satta mot varandra egentligen. Men i övrigt så tycker jag det var en bra tid. 2,5 år. Och året efteråt så vann de ju guldet och det var utifrån bland annat den trupp och de ledare och tränare som jag hade varit med och påverkat fram.
Kan du tänka dig att återvända i någon kapacitet till AIK?
Jag kan alltid tänka mig återvända till olika saker. Men jag tycker i respekt för det uppdrag man har för närvarande så ska man liksom inte prata om andra uppdrag. Men alltså, absolut, men det kan jag göra med alla saker. Eftersom jag tycker på mitt sätt så har jag avslutat dem jag har varit i på ett bra sätt tidigare. Så det för mig gäller liksom att göra ett bra jobb, inte bränna broar. Utan alltså allting kommer tillbaka någon gång. Och det gäller att ha gjort det så pass bra och så pass ödmjukt att man liksom kan prata med de människorna man har haft en relation till tidigare.
Vilken är klubbens största tillgång tycker du? Den är stor, det vet vi.
Ja, och storheten är ju, alltså tyngden tycker jag absolut är tillgången av att den engagerar så otroligt mycket oavsett om man tycker om den eller inte tycker om den så blir det blir en aktör. Alltså den och den gillar jag att man har och är och det gäller att kunna hantera den bara. Och där kommer man in på vilken är liksom det svåraste med AIK. Det är ju liksom att hantera den här tyngden, det här impactet som klubben gör, de viljorna som finns i klubben och kunna liksom koordinera dem. Och när man inte kan det så spretar det så otroligt mycket och det blir så otroligt mycket att ta i. Så att ja, det är väl en sån här som på Gröna Lund, sån här som man ska slå ner och så ploppar upp någonting annat hela tiden. Det blir liksom aldrig klart, va. Så att jag tror att det blir så mycket vilja så alla vill göra så mycket i en strävan att klubben ska bli ännu bättre och ännu större. Men det blir liksom svårt för några personer att hålla kontroll på.
Är det ett problem liksom att en klick arga unga män så hårt följer en klubb som är så stor som AIK?
Ja, alltså gör man inte rätt saker så blir det ju ett problem för klubben, så är det. Men återigen om vi säger att de är arga, om vi säger att man kan få dem lite mindre arga och sen göra rätt saker för klubben, då är det ju helt plötsligt en tillgång, men då måste man kunna ta hand om det. Och då är det frågan om, alltså, vi spelar fotboll eller har vi ett socialt ansvar eller vad vill klubben och vad vill man vara för någonting? Och det här gäller ju inte bara AIK utan det gäller ju liksom, varför finns klubbar till och varför finns fotbollen till? Och är det för att vi ska fightas utanför eller är det för att vi ska spela fotboll eller är det för att vi ska bli en stor aktör i samhället? Eller vad finns vi till? Ska vi ha elitfotboll i den här klubben eller ska vi vara en breddklubb? Eller... Och vad kostar det att vinna ett SM-guld? Har vi råd med det? Och så finns det ju parallellt, ska vi ha damer med i den här klubben eller ska vi inte ha damer med? Alltså det finns ju flera saker. Det finns ju så otroligt många dimensioner man säger att man ska spela fotboll som man måste ta hänsyn till. Mm. Och tendensen blir generellt att klubbar blir för spretiga. Och i grund och botten så är det en ideell styrelse någonstans som styr klubben. Och sen gäller det att få dit rätt bemanning på de operativa platserna egentligen.
Ja, det här är inget problem som är unikt för AIK naturligtvis. Så fort det finns passionerade fans så finns det vissa som går över styr eventuellt. Hur ska man kunna hitta den där, hur ska man ta tillvara på den där känslan och kärleken för en klubb? Så att det inte blir gangsterbeteende om man får uttrycka mig slarvigt. Som flera klubbar har igen. Det är svårt.
Ja, så antingen, det finns ju två vägar. Antingen så kör man hårda racet liksom. Nu går ju inte det på samma sätt med 51%-regeln. Men att man kör hårda racet med att man har en ägare som köper en vaktstyrka och så kör man sitt race. Det kommer ju inte funka i Sverige. Eller vad gör man annars? Annars måste man ha en dialog. Annars måste man ju få alla åt rätt håll så att säga. Och det är den vägen svenska klubbar har gått. Annars så har du ju en miljardär eller en... Jag har en miljardär från Ryssland som köper upp ett vaktbolag eller har 1,000 man och så kör han sitt race eller vad han nu gör. Och då kommer det till bukt med det kortsiktigt så. Och så gör man i vissa länder på det sättet. Men i och med att medlemmarna och 51%-regeln finns här så måste det ju vara någonstans en dialog för att komma på rätt sida. Med de flesta i alla fall.
Idag är du vd för Sirius fotboll som vi har talat om. Har tåget gått för dig att jobba operativt på den allra högsta nivån i Sverige?
Nej, det tror jag inte. Det finns äldre människor än mig som jobbar på den högsta nivån. Nej, men alltså jag ser det någonstans i långsiktigt att det kanske är med Sirius. Nu är vi uppe på näst högsta nivån och vi har en stad bakom oss som vi försöker få alltså införstådda med vad som krävs med elitidrott överhuvudtaget. För det är ganska allmänt i Uppsala att man vet liksom inte vad som krävs. Och framförallt inte fotboll eftersom man har varit borta från fotbollen så väldigt länge. Och så har jag den erfarenheten tillsammans med mina tränare att vi vet ganska väl vad som krävs. Allt ifrån infrastruktur, träningsplaner, fabrik alltså till en arena. Till en förståelse bland unga spelare liksom att du måste träna 7-8 pass i veckan om du ska bli bra. För det är de du kommer att konkurrera med runt om i Sverige och i Norden och Europa. Så. Nej, men så jag, alltså, sen har inte jag tänkt så mycket på om det inte skulle bli Sirius att jag måste ta mig ut och jobba på den alltså, högsta nivån. För mig är det nog viktigare att jag jobbar med bra människor som jag trivs ihop med och kan utvecklas tillsammans. Sen om man jobbar på högsta nivån eller näst högsta, det är inte lika viktigt för mig. Bara man strävar mot att bli bättre liksom, tillsammans och som grupp och vässa förutsättningarna och vässa spelet, bli bättre, få bättre spelare, bättre tränare, bättre ledare, bättre förutsättningar, bättre arenor, bättre planer. Då känner jag då det är drivkraften för mig. Alltså att ta ett sånt steg är nästan lika roligt som att ta det liksom, yttersta steget mot det och spela längst upp. Det kan oftast vara lite skönare stämning ett steg längre ner. Det är inte så att jag söker en skönare stämning. Alla som känner mig vet väl det kanske. Men att jobba mera med förutsättningarna och få fram liksom de är, tycker jag, är min drivkraft i det. Sen spelar det ingen roll. Ja, det är lite roll. Jag vill ju vinna. Men om det är sen är på allsvensk eller superettan nivå eller så, det är... Det blir bra till slut.
Fotbollsutveckling på landslaget, hade det varit intressant för dig?
Ja, det är en så hypotetisk fråga. Så jag är så långt ifrån det. Så att, om jag hade varit där och då så kanske det hade varit det. Men jag är liksom inte där. Så att den kittlar mig liksom inte, jag är så långt därifrån och det blir väl så, alltså nu kan man väl säga att lite sorg finns det i att i och med att jag tog mediasidan och gjorde analysgrejerna så har man blivit i journalistfacket, om du förstår vad jag menar, från fotbollssidan. De som är ute på plan och springer och ska spela matcherna finns ju en sida. Och så finns det de som jobbar med att återberätta saker och ting. Och där är liksom tidningsjournalister och ja, om nu ska jag säga webbjournalister kanske. Eller journalistik. Och den sidan har ju mera media, där media är, den har ju jag hamnat i då. Så att ja, man har ju liksom blivit på andra sidan. Och där känner jag lite grann, nej men... Det är det här som känner att jag fortfarande vill vara kvar på insidan för att få den här mixen och kombon. Så, för att jag vill inte bara sitta på och att återberätta utan jag måste få lite kött av vad händer på insidan. Och det är det jag försöker kombinera hela tiden.
Samtidigt har du ett skyltfönster att visa upp dina kunskaper 2 gånger i veckan i tv.
Ja, men jag är inte så jäkla mycket för att visa upp mina kunskaper. Jag har gjort det nu så att jag känner liksom att... Ja, fan, känner de inte till vad jag kan nu så är det liksom, jag behöver liksom inte det, ja, förstår du vad jag menar? Jag behöver liksom inte den biten kanske lika mycket som man behövde i början av den karriären. Så att jag har inget behov så där att visa upp mig att jag måste sitta och ja, nu måste jag säga de här sakerna annars tror de att jag inte kan någonting. Det, alltså, det är borta för mig. Det är mer en prestation att var jag rätt på det på den här matchen? Sa jag de rätta sakerna utifrån matchutveckling och vad hände? Det är liksom mera för mig själv så. För det blir liksom, ja men fan Ola du kanske kan lite fotboll ändå tänker man när man åker hem sen. Och det blir jag mest nöjd med när jag satt.
Du känner Erik Hamrén väl efter AIK-tiden. Hur ser du på hans förändring från klubblagstränare till nu? Ja, högsta chef i Sverige vill jag inte säga men... Ja, förbundskapten helt enkelt i landslaget, som är en fin titel.
Högsta tränaruppdraget måste man väl säga.
Absolut. Mm.
Alltså Erik är en otroligt dynamisk, energifull människa så. Jag hade honom i 3 års tid i 95, 96, 97 i AIK. Och dessförinnan så, innan han kom till AIK så var jag han i alltså motståndarlag som jag spelade mot när jag spelade i Sirius. Och då var han i Vasalund och Degerfors och lite så här. Så jag har stött på honom mycket innan jag kom till AIK. Och jag tror någonstans att som alla andra så har ju liksom han blivit rutinerad på uppdraget. Eriks bästa egenskap som jag ser det är att han är otroligt ärlig. Så. Och du fick alltid liksom höra vad som var rätt och fel av honom och så. Och ibland så är det lite tufft och framförallt om man är spelare och man liksom så. Men samtidigt var det otroligt utvecklande så att Erik är ju väldigt... Sen till det, när man är ärlig så åker man på... Så tror jag att man åker på väldigt mycket alltså smällar så att man får igen det många gånger. Och jag tror att han har blivit, inte, jag ska inte säga, han har inte blivit oärlig men han har blivit listigare. Den utvecklingen är jag helt övertygad om. Även om jag inte liksom efter hans uppdrag efter AIK inte haft en veckokontakt med Erik. Men det är klart att han har blivit mer listig, mer rutinerad och så.
Den här frågan har jag ställt till några analytiker innan och jag vill även ställa den till dig. Hur har landslaget förändrats ifrån Lagerbäck-tiden till nu Erik Hamrén-eran?
Det var ju en utveckling där i början med Erik som kom när det fanns, där det var, tycker jag, frejdigare spel. Och en, liksom en försök till att, om man nu ska säga, gå från 4-4-2 och spela i 2 block och liksom... sätta försvarsspelet så. Jag tror att... Och så kom Erik och sa att liksom, vi ska våga gå framåt och lite så. Kör på mera, våga och muss eller lejon liksom. Var är vi någonstans? Ja, vi ska vara lejon. Så. Och det gick väl rätt skapligt i början har jag för mig och liksom folk var glada så. Sen tror jag att i takt med att vi inte kanske hade det materialet, alltså den skickligheten att kunna stå på hela tiden. Så blev det liksom att vågar vi köra på det här sättet? Och så var det liksom någonstans ett mellanläge. Och ett mellanläge är aldrig är sällan bra om man säger så. Då blir det tufft. Ska vi anfalla eller ska vi stå på eller ska vi ta hem laget? Och någonstans mitt emellan funkar liksom inte. Men där hamnar vi någonstans i takt med att vi inte kanske hade de rätta spelarna. Eller som vågade eller jag hade skickligheten till det. Så att, och sen är det så att förut satt ju försvarsspelet väldigt bra. Eftersom vi hade generellt de bästa spelarna i backlinjen. Och vi byggde väldigt mycket från en central linje. Och nu vet vi ju att vi har haft problem med det. Framförallt mittbacksfrågan och så. Och då blir det väldigt mycket att man litar till Zlatan. Och nu fixar ju han det så här långt. I alla fall till det vi pratar nu.
Vissa av dem jag frågat har sagt att det är inte jättestor skillnad. Det är bara att Zlatan är så otroligt mycket bättre än man var tidigare.
Mm. Ja, han är onekligen riktigt bra. Riktigt, riktigt bra. Nej, men skillnaden är, tycker jag, det är ju att vi har inte den tryggheten i vårt försvarsspel. Vilket gör att Zlatan har liksom framstått som en... Han har utvecklats i sin roll i sitt klubblag och så, och även i landslaget. Men det hade varit otroligt intressant att se Zlatan tillsammans med Mellberg eller Patrik Andersson och de här grabbarna där det liksom genom generationer varit väldigt bra mittbackar så. Och ett försvarsspel som har suttit till 100%.
Vem tycker du att jag borde intervjua framöver i den här serien?
Är det fritt?
Absolut, så fritt du vill.
Arsène Wenger.
Har du kontaktuppgifter?
Ja då.
Ja då så.
Nej, men det vore ju häftigt att höra hans resa. Vad han har fått utstått liksom, och hur stark han har varit i allt det här. från att ha varit utskälld och nästan utmanipulerad, om det nu går, eller krav på hans avgång i alla fall, till att ha varit så otroligt trägen sitt sätt att spela fotboll och sina spelare som han har värvat. Och så får han fart på det och sen hyllar liksom alla, allt och alla. Alltså, vad är... Och han har ju gjort några år nu, så att det skulle vara riktigt intressant att få höra dig intervjua honom.
Bra förslag. Sista frågan får alla, och den syftar tillbaka på namnet på podden Agendasättarna. På vilket vis vill att man ska minnas dig när din fotbollsgärning är över?
Jag skulle vilja att de mindes med en kille som var duktig på att skaffa fram förutsättningar. Nu i den här rollen, men också förutsättningar för att göra mål på fotbollsplan som en assistspelare. Jag var ju ingen målgörare, så att min grej att göra mål, det var ju att sätta fram passningarna, så att säga. Men och mitt sätt att göra mål nu, det är att skaffa förutsättningar till andra och lyckas. Så att, förhoppningsvis det.
Tusen tack för att du ställde upp, Ola.
Tack själv.
Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes 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 och på iTunes.